Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hallå, Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Nu i november så släpper jag och Anton Magnusson biljetter till vår turné som drar igång nästa år. Så håll utkik efter det på sociala medier. Jag kör stand-up på Norra Brunn den 22 november och sen i Stuvsta och Karlstad veckan efter det. Alla mina gig hittar ni på gardenfors.blogspot.com. Passa på att boka biljetter i tid, för de brukar ta slut snabbt. Ni får jättegärna stötta min verksamhet som entertainer på patreon.com/arkivsamtal. Eller så kan ni swisha en valfri summa till 0760-724728. Uppskattar som fan alla som gillar och stöttar mina grejer. Följ mig också gärna på sociala medier som till exempel Instagram och Twitter. Det är både roligt och informativt. Men nu kommer Arkivsamtal, som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter Moa Romanova.
Hej.
Välkommen hit.
Tack.
Du är serietecknare.
Mm.
Serieskapare säger man ju eftersom du också skriver manus.
Ja, okej.
Okay. Du...
Serieskapare. Ja, just det. Okej, okay. Så jag tecknar inte bara, menar du?
Nej, utan jag, ja. Alltså så, det, jag tror serieförläggaren Ingmar Bengtsson var noga med att kalla folk för serieskapare.
Okay.
Och inte serietecknare ifall de även skrev.
Ja, just det. För det finns ju en hel falang av folk som bara är som en ghost-teckners.
Mm, speciellt för liksom på gamla Marvel Comics och DC och sånt så delade de upp det. Då fanns det ju en tuschare, en skissare,
vilken dröm,
en textare.
Alltså.
Hade du velat ha det så?
Jag hade velat ha någon som tecknade åt mig liksom, som kunde min stil helt och hållet. Mm. Så att nu när jag håller på med min nästa bok nu.
Mm.
Och bildmanuset, jag har gjort liksom 80 sidor typ.
Mm.
Och när det är klart känns det som att boken är klar. Men det är det inte alls, för då ska ju tecknaren snyggt en gång.
Mm.
Och då hade det varit skönt ifall jag bara kunde ge ett kapitel åt någon så att de tecknade åt mig.
Men problemet är väl också att de ska ha betalt.
Jo, exakt.
Och sen tycker jag ofta det blir inte riktigt. Alltså det finns någon slags auteurgrej när en person har gjort allt. Mm. Som jag liksom förhöjer verket. Mm. Tycker jag.
Ja, men ifall jag hade fått rita lite grann då. Men det där är också typ, ifall jag hade gjort en stop motion-film, då hade jag behövt, för jag har hållit på lite grann med det. Då hade jag behövt ha folk som hjälper mig liksom.
Jo, animation tar ju en jävla tid.
Alltså. Exakt, men att man har hjärnan bakom formen.
Jo, så kan det ju, det funkar ju säkert med assistenter när man tecknar serier också, men jag kan tycka att den här perioden när man bara tuschar och rentecknar och sånt, att den kan vara ganska meditativ, man kan lyssna på poddar och man kan softa.
Exakt,
lite.
Jag vet. Jo, det är helt sant. Jag kan inte lyssna på någonting med ens text i nu när jag gör. Nu är det som att jag kommer på vad boken ska handla om, hur dialogerna går och så vidare. Jag kan inte lyssna. Jag får lyssna på typ jättetråkig ambient.
Mm. Jag har ingen speciellt meditativ del av mitt jobb längre, eftersom jag nästan bara skriver eller uppträder. Eller
klipper inte, fast det är
jag sitter och klipper film, men då måste man ju vara fullt fokuserad på det.
Ja, just det.
Då kan jag inte lyssna på något annat.
Nej, det är sant. Gud vad tråkigt.
Ja, så var glad över det jobbet du tycker är tråkigast.
Mm. Jo, det är sant. Jag ska vara det.
Jag är även livscoach.
Fint.
Inte bara komiker. Ja, men då... du har varit med en gång förr. Då pratade vi om ditt debutseriealbum.
Två gånger.
Du har varit med två gånger, ja. Men andra gången pratade vi om Instagram stories.
Ja, just det.
Och nu håller du på med din andra serieroman. Och den handlar om...
Den handlar om när jag var i USA i mars nu i år.
Den på turnén med Shit Kid.
Ja, Mm. Precis, den kommer typ handla om att festa. Och vad dåligt man mår av det. Kommer vara slutklämmen.
Mm. Det är ju lite ett tema i det vi ska prata om idag också. Mm. Vi ska prata om serieskaparen Simon Hanselman. Eller hur uttalar du hans namn?
Jag säger Simon Hanselman som en jävla svenne.
Det gör jag också och det gör alla jag känner. Ja. Men man borde väl säga Simon Hanselman.
Ja.
Är det så han uttalar det på engelska?
Förmodligen. Ja,
eller han är australiensare.
Ja.
Men jag säger också Simon Hanselman. Och jag tänkte också för att han samarbetar och är bästa kompis med en kille som jag då kallar HTML Flowers.
Ja, samma här.
Fast det borde vara HTML Flowers, ja, eftersom man pratar engelska.
Tänkte på det på vägen hit. Ja. Jag tänkte på hur du kommer säga Simon Hanselman. Det är precis som du har som
jag
ett amerikanskt.
Jag säger podcast. Och,
Zero.
Coca-Cola Zero, ja. Ja, men jag vet inte, det är nog för att när jag först hörde talas om Simon Hanselman så var det någon som uttalade just så.
Ja.
Jag upptäckte honom ganska nyligen när den första boken kom ut på svenska på Lystring förlag. Mm. Livet är en fest. Den kom i somras.
Precis. Den har jag en blurb på.
Ja, du citerar på baksidan. Vill du läsa upp citatet själv så man får höra det med din röst?
Ingen gör min seriekuk så hårt som Hanselman, Moa Romanova.
Och sen så Henrik Bomander så har sagt någonting också, en blurb på baksidan också.
Oerhört roligt och väldigt sorgligt i all sin skenbara enkelhet. Simon Hanselman är den serieskapare jag helst läser nu för tiden. Mm. Henrik Bromander.
Jo, men det var väl så också jag lite... Alltså först, han kom ju ut med någon bok på Fantagraphics som är liksom ett av de bästa serieförlagen för alternativserier i USA. Mm. Som också gett ut din bok.
Som ger ut min bok nu i februari, tror jag.
Mm. Men de ger ut så jävla mycket så jag har inte koll på allt de ger ut.
Nej.
Men sen var det väl Henrik Bromander och Hanna Pettersson som började hypa honom. Och sen Fredrik Jonsson började publicera honom i Det grymma svärdet.
Ja.
Och jag läste ju någon serie där, men jag fastnade inte riktigt förrän man läste en stort sjok.
Nej.
Sjok. Ett stort sjok. då jag liksom kom in i karaktärerna. Och
när du läste?
När jag läste den svenska boken i ett stort sjok. Ja. För jag tyckte som en sidor eller tre sidor så gav det mig inte så jättemycket.
Gud, vad jag relaterar till det.
Mm. Hur upptäckte du Simon Hanselman?
Det var när jag precis hade kommit in på serieskolan i Malmö.
Mm.
Så var jag badade med några kompisar från Härnösand. Och så hade han med sig Megahex, tror jag.
Och det är den första boken som gavs ut på Fantagraphics.
En polare som heter Victor hade med sig den. Och så läste jag den där och då. Och jag så här låg och skrek typ på min handduk.
Skrek av skratt.
Ja.
Mm. Jo, men det är faktiskt för det var länge sedan jag verkligen så skrattade högt ut av tecknade serier.
Rocky,
men, ja, Rocky, ja. Den påminner i viss mån om Rocky. Fast det kanske påminner ännu mer om Peter Baggs Hate.
Ja, oh, okej. Okay. Vad bra att få ett tips med något som liknar det. För jag har liksom inte hittat någonting.
Jag läste just en intervju, eller började läsa det. En 80-sidor lång intervju i The Comics Journal. En uttalare på amerikanska.
Ja, det hade varit svårt att inte göra det.
The Comics Journal.
Journal.
The Comics Journal. Så uttalar jag för sig... David Liljemark, alla, om det är en film liksom I am legend, uttalar han I am legend. Han tar varje chans att uttala ett ord på svenska ifall det går.
Den filmen är en jävla banger, alltså jag älskar den.
Jag har inte sett den. Men det var en 80-sidig intervju med honom som jag inte hunnit läsa ut.
Mm.
Men där berättar han om... Alltså jag har ju gjort den liknelsen, eller jämförelsen innan själv i huvudet, att det påminner rätt mycket om Hate, en serietidning idag Peter Berg gav ut på 90-talet.
Mm.
Han tecknar serier fortfarande, men har liksom, han har blivit omsprungen nu. Jag tycker ju Hanselman är bättre.
Ja.
Men
har du något jag får låna?
Mm, det kan du få. Jag har några sådana volymer.
Ja.
Med, det var en serietidning som hette Hate då.
Okej. Okay.
Han sa att han döpte tidningen till Hate för att han insåg att det skulle finnas mycket att hata på 90-talet. Men om du har sett filmen Kids av Harmony Korine.
Nej.
Där sitter de och läser Hate på en trappa i, okay, i början.
Eller är det vart det som när Kurt Cobain hade på sig en Daniel Johnston t-shirt? Att det boomade då?
Jag tror det kan ha fått lite uppsving. De sålde typ, på den tiden var liksom alternativserier. Då sålde man typ, Daniel Klaus gjorde sin 8-ball och han gjorde Peter Berg gjorde Hate. Mm. De sålde typ 20 000 per serietidning. Oh, så ja, det var ju ganska bra. Men det berättade han, Hanselman, i den här intervjun att han hade läst liksom Tintin och Asterix och, mm, och sånt när han var liten. Men sen så när han fick tag på då Peter Bags Hate och Joe Matts Peep Show så sa han, that was it for me. Liksom då fanns det ingen återvändo i någon annan typ av serie. Det var de här självbiografiska, vardagsrealistiska, självutlämnande, liksom rätt råa serierna.
Så kände jag när jag läste Hanselman första gången på stranden. Verkligen, alltså jag hade liksom, jag hade som inte någon tanke på vad serier skulle kunna vara, vad jag skulle göra för serier. Jag hade bara gjort arbetsproverna. Så jävligt konstiga arbetsprover så här.
Artsy.
Ja men typ i någon, alltså att jag gick runt till någon så här dystopiskt Göteborg och sålde hasch till folk typ. Och bodde i typ ett växthus. Jag vet inte, den var så här oklar, men ganska artsy, ja. Inte alls så mycket dialog typ. Så läste jag den här och bara, gud vad lägligt att jag ska gå serieskolan nu när det visar sig att jag faktiskt tycker om serier.
Mm.
För innan var det mer något jag bara, jag får väl göra det, jag har inget annat jag ska göra.
Jo, men jag kan rekommendera den till, alltså kanske den svenska boken tycker jag är en bra introduktion. Ja. Den är lätt att få tag på, inte så dyr heller. Den heter Livet är en jävla fest.
Mm.
Det var ju det första jag läste, men det var också... Men om man gillar, om man då läst Rocky till exempel, om man saknar den nu, det är nog rätt många som gör det. Så, för det är också liksom skratta högt, men ändå man får en självbiografisk känsla av båda.
Jag tycker om man gillar typ så här Trailer Park Boys och typ Sarah Silverman och ganska typ så här, med någon slags stoner humor som är ganska deppig och mörk men jätterolig typ.
Mm.
Då är man ju helt hemma med Hanselman.
Jo, det känns ju väldigt modernt på något sätt. Det känns väldigt rätt i tiden, allting han pratar om och tecknar.
Det är så ovanligt att liksom, alltså Rocky är ju inte, det är inte som att jag typ så här tycker om att titta på bilderna i Rocky. Förlåt, Martin Kellerman. Men
jag tycker ju så de, jag är inte så stormförtjust i Hanselmans estetik.
Är du inte det?
Nej.
Oj, jag tycker alltså, liksom
jag tycker
att
den här funkar helt okej. Okay. Men om jag är mycket mer förtjust än vissa andra serietecknare. Har du läst Joe Matt till exempel?
Ja, är det han som har gjort den här då han är på någon ö typ och får typ så här någon som lämnar grejer vid hans dörr hela tiden? Nej.
Nej, Joe Matt, det var ju en av hans förebilder också, Simon Hans som hans förebilder. Han gör liksom självbiografiska serier, en tidning som heter Peep Show, The Poor Bastard, det är liksom en av mina favoritböcker. Det är bara så ganska rakt upp och ner självbiografi från en så här loser-man.
Ja, den tycker du är snyggare?
Det är snyggare och jag tycker faktiskt den är bättre också, det är min favoritserietecknare.
Ja, vad kul. Det är ju det som alltså Simon Hansen man ska ha är att han gör allt liksom, jag vet, alltså först gör han en blyertsskiss, sen gör han en bläcktuschning på det och sen färglägger han det med gouache. Det är ganska sjukt att göra det en hel bok på 200 sidor.
Ja, det stod i den här senaste boken han kom ut med som heter Bad Gateway hur många timmar han lagt ner. Kommer du ihåg det? Vad det stod?
Det står i slutet innan jag tar fram den här.
I någon slags här redaktionsruta.
Han brukar ha med typ så här drawn on the train between Seattle and Portland. Typ.
Det är lite svårt att läsa här för det är lite dunkelt. Men man märkte att han ville veta så här, det är inte så jävla lätt att göra det här.
Jag går och tittar vid
3764 arbetstimmar.
Åh, helvete.
Men den boken, där tar hans konstnärskap en liten annan vändning. Den senaste serieromanen som har kommit ut i USA nyss. Bad Gateway, där blir han mörkare på något sätt. Jag skrattade, jag tror kanske inte jag skrattade någon gång när jag läste den. Men jag gillade den då för att den var så stark.
Ja, det är svårt. Alltså det måste vara en jävligt svår övergång för honom. Och typ bara gå på... Alltså han går väl jävligt mycket på punchline i... Väldigt många ser det typ pacing och punchline.
Så timing.
Ja. Och sen i den här, så i den senaste Bad Gateway, så är han typ helt frångått det. Och det, jag skrattade inte heller någonting. Och plötsligt var den slut. Och jag mådde lite dåligt.
Jo, men det liksom i de tidiga, hans första som mega hex, då liksom började skratta direkt.
Ja.
Han har ju olika karaktärer då som han har jobbat med i 10 år ungefär. Mm. Och det är då Meg, som är en häxa med långt rött hår.
Mm.
Som är då uppenbarligen hans alter ego.
Ja, precis. Han är någon slags crossdresser.
Ja, han...
Simon alltså.
Nej, man ser foton på honom så är ungefär 70% av fotorna är han klädd som kvinna.
Ja.
Jag har inte full koll på alla liksom definitioner inom den fandomen.
Nej.
Men
jag kanske inte heller vågar uttala. Jag tror att man får säga crossdresser. Mm. Han är ju typ straight i alla fall, eller han har en fru som han bor i ett hus med sina katter, men han klär sig som tjej när han ska make an appearance typ, för att han tycker det är finare, så har jag fattat det.
Jo, i den här intervjun så berättar han om att när han var liten så gillade han att klä sig i flickkläder redan då.
Mm.
Och att han hade kämpat med den här liksom genderfrågan hela livet. Men han verkar ju, där, apropå vad man får och inte får säga, så verkar han ha ett rätt avslappnat förhållande till det.
Verkligen.
Det fanns ju någon slags skandal i serievärlden. Känner du till det med Berliak, Sadboy?
Ja, men jag har inte förstått den.
Har du läst boken?
Ja, lite grann bara. Men jag har sån koll på honom i alla fall. Följer han på Instagram.
Men du har inte förstått konflikten?
Jag har inte förstått. Nej, precis.
Men du förstod hans bok, Sad Boy?
Ifall jag förstod den. Handlar det typ om Beckna?
Ja, jo, men alltså, jag bara undrar om det var den du förstod.
Nej,
eller om det inte var
jag förstod
konflikten.
Inte liksom hela skandalen. Typ.
Nej, men det var så då. Det var en serietecknare. Var kommer Berliak ifrån? Han är från...
Tyskland, eller?
Jag vet inte, Europa någonstans i alla fall. Jag tror han typ pratar franska.
Ja, okej, just det. Eller något sånt. Så kan det vara.
Men han tecknar i någon form av manga-stil.
Mm.
Och han har gjort en bok som heter Sad Boy som har kommit ut i massa olika länder. Och jag tycker den är bra.
Mm.
Det kan inte, jag är inte lika stor fan av honom som är Simon Hanselman till exempel.
Mm,
men jag tyckte han var bra. Och det var så att han skrev på sin blogg att när han... För han tecknar i manga-stil.
Mm.
Men han är inte asiat själv.
Nähä. Okej.
Okay. Nu blev du chockad.
Ja, jag har varit förvånad.
Ja. Nej, jag träffade honom. Lystring som har gett ut Simon Hanselman och gett ut många av mina böcker också. Mm. Och gett ut då Berliaks Sad Boy. Vi var på en middag så jag käkade med honom en gång. Mm. Med honom och Fredrik Jonsson som då är förläggare.
Mm.
Och som har hjälpt dig med lite kontakter.
Ja.
I utlandspubliceringen så här också.
Precis.
Men då fick jag hela storyn berättad av Fredrik Jonsson.
Mm.
Och det var att, och han är liksom, ja men han är en vit, ganska späd man.
Mm.
Med mörkt hår. Men han hade då skrivit på sin blogg om när han tecknade sina manga-serier. Att han då iklädde sig rollen som en asiatisk mangatecknare. Mm. Det var ganska raljerande skrivet på något så komiskt sätt.
Mm.
Men han jämförde då med en transperson som iklädde sig liksom sin klänning och gick in i en annan roll.
Så att han är transracial när han ritar serier?
Ja, det var väl det som hans blogginlägg som var lite skämtsamt gick ut på.
Just det.
Att han gick in i den här rollen som mangatecknare liksom.
Ja, då blev han doppad i kära och rullad i fjädrar.
Ja, och så var det väl någon transaktivist på Twitter gissar, som blev upprörd av honom.
Mm.
Upprörd och skrev någonting till honom. Och då svarade han väldigt otrevligt.
Okej, okay. Aj, aj, aj.
Alltså han var inte sådär, ja men han svarade bara fuck you, aktigt liksom. Och då blev det mer och mer en storm av det liksom. Storm i ett vattenglas eftersom det är seriebranschen inte så stor. Men det gjorde att han hade ett kontrakt med Drawn & Quarterly.
Ja.
Kanske, ja men det var det som jag tänkte, kanske är det coolaste seriebolaget som gör utgrejer på engelska. Ja men det är det nog. Men de backade då. Så coola var de inte. De backade på grund av drevet och gav inte ut honom.
Okej.
Och nu är hans bok utgiven i hela världen utom just USA. Det är ingen som har vågat ge ut hans bok i USA bara på grund av det. Oh. Cancel culture.
Shit.
Så det är rätt obehagligt. Men då backade Simon Hanselman, som ändå är någon form av transperson, backade Berglack. Men det hjälpte inte. Liksom, det hjälpte inte. Men så jag menar att ändå han... han är inte den mest känsliga eller sådär.
Nej. Nej, alltså det kan han liksom inte vara. Han har ju typ...
Han är väldigt grov i mun själv, eller vad man ska säga.
Alltså han blev ju stor på 4chan från början. På deras biforum. Det var där, alltså han gjorde sina serier som han
gjorde på Tumblr.
Typ. Tumblr, precis. Mm. Sen spreds de som en löpeld på 4chan. Och så var det så här långa trådar med hans serier. Så det var där som han fick sitt following.
Okej, okay. Ja, den delen har jag missat.
Och jag vet inte. Då började han kunna sälja massa fanzin och liksom kunna jobba med det där mer, tror jag.
Mm. Jo, men för det är ju intressant, för han blev ju liksom... Men det är väldigt mycket den kulturen som man associerar kanske med Tumblr och cloud rap. Och, alltså allting som känns så här modernt, de grejerna. Jag tror bara det är att han är ganska mycket ett barn av sin tid, att det blivit så. För det känns ju inte så krystat att han liksom slänger in såna referenser för att försöka vara cool. Utan det verkar vara som... Han är född 1981, så han är ju liksom nästan i min ålder.
Mm. Hur gammal är man då?
Jag är 41.
Just det.
Ja, då är väl han fyller nog 40 år skulle jag säga.
Han skulle ju till Stockholm eventuellt för typ ett tag sedan eller när det var. Och då skulle jag kanske visa honom stan typ, eller så här show him a good time vad det snackar om. Och då ville han träffa Yung Lean. Jag bara, ja, det kan jag inte fixa.
Nej, det berättade Fredrik Jonsson också då, som är hans förläggare, för han pratade med Simon Hanselmans agent. Som, det är kanske samma agent som du har då. Alexandra någonting.
Alessandra.
Hon är...
Italiensk-amerikansk, tror jag.
Bor i New
Brooklyn,
York.
Ja.
Men han försökte få då Simon Hanselman till en seriefestival i Stockholm. Mm. Nu efter han har gett ut den här boken på svenska. Och då så hade han pratat med agenten. Och hon hade sagt så, nej men han... Han tycker det är lite tråkigt att gå på och vara på seriefestivalen. Han har haft lite dålig erfarenhet av det. Men han skulle kunna tänka sig att åka till Sverige, man fick träffa Yung Lean. Alltså, Yung Lean är ju då en rappare. De flesta, jag tror ganska många i Sverige inte vet vem det är.
Jag tror du verkligen? Nu måste väl folk veta vem det är. Han var med på Frank
Ocean. Igår fick jag visa för Anton Magnusson vem det var. Han har aldrig hört talas om honom.
Gud, vad sjukt.
Men Yung Lean måste ju ändå vara Sveriges mest framgångsrika rappare genom tiderna.
Ja, absolut.
Alltså för att han har en internationell karriär liksom.
Man måste väl vara Sveriges näst mest framgångsrika artist internationellt just nu, förutom Zara Larsson typ.
Det är inte omöjligt. Jag har inte full koll på...
Tror jag. Då har väl typ en miljon följare på Instagram. Kanske.
Det är något sånt.
Mycket kids som älskar honom. Jag var såg honom i Texas nu.
Mycket vita tjejer som gillar honom.
Ja, mycket vita pojkar. Det var så här 14-åriga killar där utanför som bara, har du ett artistband? För då fick man gå före kön. Kan du gå och köpa merch åt oss? Vi vill ha det här och det här. Vi samlar och typ så här. Man kan sälja dem sen på eBay för hur mycket som helst. Var helt uppe i... Jag fick stryk på den konserten också. Så jävligt.
Så hade på sociala medier. Du hade blödde.
Ja, precis. Ja, det var hemskt. Det var påspelningen.
Var någon tjej som armbågade ansiktet? Eller? Ja. Taskigt.
Riktigt taskigt.
men då hade han sagt att han kunde tänka sig att komma till Sverige om han fick träffa Yung Lean.
Ja.
Alltså Simon Hanselman.
Ja.
Och då så hon, Alessandra, visste inte vem Yung Lean var.
Nej.
Så hon frågade Fredrik om det. Och så sa han så, nej jag har inte någon direkt relation till Yung Lean. Jag vet att han skrev, för när han blev intervjuad i Nöjesguiden så sa Yung Lean att hans favoritbok var Död kompis.
Jaha.
Alltså min serieroman.
Är det sant? Wow. Mm. Fint.
Och då så sa hon Alessandra, ja, jag kanske borde titta på den boken för eventuellt liksom utgivning utomlands. Mm. Och då sa Fredrik så här, ja, men jag har ju skickat den till dig, du bara tyckte den var för gammal, alltså så här, jag kan, den gavs ut 2012. Mm. Och så han sa, ja, men nu blir jag lite nyfiken. Men då tyckte jag det var lite konstigt, för det är det för att en artist som hon för 5 minuter sedan inte visste vem det var gillade boken. Eller för att hennes stjärnserietecknare gillar en artist som gillar en bok. Men jag är klart, jag tar vad jag kan få. Jag behöver inte ha någon bra anledning till att, om den nu skulle få en internationell spridning.
Det är en av mina favoritserieromaner också, Död kompis, verkligen.
Ja,
jag tror att den hade passat extremt bra som engelsk översättning. För vissa funkar typ inte riktigt, för att de har någon så här, de har liksom någon så svensk grundstämning i sig. Mm. Typ Anneli Furmark känns som det hade varit svårt då.
Den finns väl, den har kommit ut i USA tror jag.
Upsi.
men Död kompis är färdig översatt och sånt. För att Top Shelf som gav ut Simons 120 dagar, de ville ut den. Men sen tror jag de fick ekonomiska problem. Och sen drog de sig ur. Så den är klar, den ligger liksom klar för utgivning i USA. Men det kommer en ny upplaga i Sverige nu till julhandeln.
Ja, vad nice, för den har inte gått att köpa väl på ett tag.
Nej, den har varit slutsåld rätt länge.
Vad kul, jag har inte ett ex av den. Jag bara läser den så fort jag är hemma hos någon som har den. Sätter mitt hörn.
Ja, men då vet du vad du ska önska dig i julklapp. Mm.
Du, är det dags för något?
Jaha! Det har blivit dags för det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken! Och då har vi god morgon apelsinjuice. Karhu. Jag har fått lite kritik för mitt uttal, men Karhu tror jag det ska uttals. 5,3. Mm. Öl. Dry Martini. Sherry. Det finns lite Hawaii Gay Club drinken om man vill ha den. Fanta Zero. Baileys. 2 sorters hostmedicin. Lite relaterat till den här typen av serier och musik som vi pratar om just nu.
Verkligen. Ska jag lin?
Ja, det är då finsk hostmedicin, så det finns 2 märken. Jag har fått dem av en lyssnare av den här podden.
Mm.
Svarta skägget och Recipekt. Och sen så har jag Red Bull sockerfri.
Mm.
Det är också en grej som är återkommande i Simon Hanselmans serie. Det är mycket energidryck.
Ja, just det är det. Att de sitter och röker gräs och dricker sådana stora 2-liters flaskor energidryck.
Mm. Och ja, och Varulv Jones som är en återkommande karaktär, kanske den roligaste karaktären. Mm. Han blandar också Fruit Loops med Monster energidryck. Ja,
till sina barn.
Ja. Och Simon Hansen, han skrev idag vad han hade för verktyg när han tecknade.
Ja.
Då är Red Bull ett av verktygen.
Okej. Okay.
Det ryktas också att han har en podcast som handlar om energidryck med en kompis.
Ja, det måste jag kolla upp.
Det har Fredrik Jonsson sagt. Men jag vet inte om det är med HTML Flowers eller om det är någon annan. Men det finns. Och sen finns häxblandningen. Det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan genomgick en så kallad corporate rebranding. Och för tråkmånsar och nejsägare, vatten.
Jag vill ha god morgon, apelsinjuice.
Mm. Det får du. Jag tar nog den här sockerfria Red Bullen då.
Härligt.
Då är vi strax tillbaks med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaks med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken.
Jag trodde att du skulle punkmobba mig för att jag inte tog öl.
Aha, punkmobba är det när man...
Sist sa du att jag alltid tog det som var mest punk, eller?
Ja, det var inte bara... Jag sa att du alla val i ditt liv, det var det som var mest punk.
Ja.
Men du kanske har utvecklats som människa.
Ja, jag försöker frångå det där. Jag mått så jävla dåligt.
Har du mått dåligt?
Ja. Det har varit en tuff sen sommar och höst. Så nu har jag börjat simma och inte dricka så mycket alkohol.
Mm. Det brukar ju vara Just att så här, knarka och supa mindre och röra på sig är väl steg ett i alla fall. Eller A och O eller vad man ska säga.
Ja, jag har helt slutat med allt knark sen i somras. Mm. Det är ändå bra.
Ja, det är bra. Och, jag har inte heller knarkat på jättelänge.
Vad skönt. Mm. Mår du bra?
Ja. jag skulle gissa på att jag mår över genomsnittsbefolkningen i världen.
Generellt?
Och i Sverige också.
Eller just nu?
Jag har ju mått piss i livet. Men alltså det var länge sedan. Jag hade en lång period när jag mådde dåligt. Sen kan det ju vara liksom tillfälliga svackor när, när det liksom... När det händer tråkiga saker.
Ja, men
tar slut eller något sånt. Liksom, då får man ju dippa liksom.
Ja, men det vore ju konstigt annars. Det vore läskigt annars.
Jag är ingen
annars.
Psykopat. Nej. Ännu.
Okej, ja, jag har tänkt mycket på det där. Vad som får mig må bra typ. Och så känns det som att alla jag känner som är över 35 mår ganska mycket bättre än mina kompisar som är i min ålder.
Ja, men är det... Ja, men det kan ju bero på många olika saker.
Mm.
Alltså dels så det känns som att det är en alltså millennial generationen mår sämre.
Mm.
Dels så beror det väl på att det är mer okej att prata om och må dåligt.
Mycket det.
Mm, och sen plus att det kanske romantiseras lite.
Ja.
Att många kanske jag då också har knarkat för att det är coolt och man har hört det i raptext och sånt där på samma sätt då man hör om psykisk ohälsa i raptexter, då kanske man tycker det är coolt också. Så det tror jag är en faktor.
Ja, det är så här Xanax-vågen för typ 97 killar som rappar typ. Som bara sjunger om att ta ångestdämpande liksom.
Ja,
men jag önskar att det var så att jag bara var inne på att vara deppig för att det kändes trendigt. För då kunde jag sluta med det.
Men sen så är det väl också det att... Att man rör mindre på sig och får mindre frisk luft. Mm. Att man är mer inomhus med skärmar liksom.
Mm.
Och det tror jag också är en faktor.
Ja, jag försöker take action nu.
Mm.
Mot, för det här säkert fan inte vara alltså.
Men de här figurerna då i Hanselmanserna, de är ju exakt sådana som lever. De hänger mycket inomhus. De knarkar mycket, super mycket.
Kolla på iCarly eller Friends i så här 20 timmar.
Och har väldigt mycket psykiska problem.
Mm.
Och mår rätt dåligt. Och nu liksom i Bad Gateway, den senaste boken, då börjar liksom gå över från det här kul partyknarkar till verkligen det här sorgliga.
Ja.
Där man får se baksidan av missbruk och psykisk ohälsa.
Ja. Fan, undrar ifall han liksom har fått någon kritik för att han liksom glorifierar att supa och knarka så mycket. För alltså, jag fick ju det på min bok. Eller jag har fått typ så här, folk som skrivit till mig och bara din bok var jättebra, men hur ser du på att du skriver om droger och att man, alltså att du visar upp den världen? Tror inte du att det kan få folk att bli mer sugen på det?
Typ? Mm. Jo, men det tror alla som gör det har fått den frågan. Det har jag också fått.
Ja.
Mitt svar är kanske det, men jag orkar inte vara en bra förebild.
Nej, men det är väl så exakt där jag landar också. Jag blir ju verkligen han Berlin...
Berliak.
Berliak. Fuck you. Otrevlig. Men jag, alltså, det är fortfarande typ en så jävla intressant övergång när man läser alla hans... Har han gjort tre böcker?
Han har gjort jättemycket. Du, när vi planerade göra det här samtalet så sa du läs allt av Simon Hanselman. Men jag insåg att det var ganska stor uppgift.
Ja,
jag
hade behövt ta ledigt liksom.
En vecka.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ja, jag har läst om Bad Gateway framförallt och den svenska som innehåller hela boken Amsterdam också.
Ja, men precis, just det. Då har du läst de böckerna som finns. För då har du läst Megahex också.
Megahex har jag börjat läsa, men jag har inte läst hela. Och sen så började jag då läsa den här intervjun också, bara för att få lite bakgrund. Vi kan ju ta lite bakgrundsfakta kring Simon Hansemann. Han är född i Tasmanien, som då tillhör Australien, men är en ö i någon liten håla där. Och hans mamma är, och framförallt kanske var, när hon är och har varit sedan hon var 18, heroinberoende.
Och sen metadon.
Ja, kanske det. Jag har inte läst klart det, men hon har varit knarkare i alla fall liksom, sedan han var liten. Och han verkar haft en väldigt svår uppväxt. Mm. Alltså, så han blev mobbad. Han kämpade med den här könsidentiteten. Mm. Hans pappa stack när han var 2 liksom, och var typ en kriminell som dödade folk och så här.
Farsan?
Ja.
Jävlar.
Att han, okay. att han överhörde diskussioner att de så här, typ skulle göra sig av med en kropp med, liksom, att man hade så här säckar med, jag vet inte vad det är man kan lösa en kropp med liksom, och så här.
Syra.
Allting var så jävla sunkigt, verkar det vara, runt hans. Det var folk som liksom knullade med hundar och sånt. Han hade sett det vid 3
ja,
olika tillfällen.
Det har jag fan läst också.
Och det var så här, hans mammas nya pojkvän tafsade på honom. Och han, ja, men det verkar varit väldigt, väldigt jobbigt. Men han verkar ändå ha kommit. Ja, men han sa så här, ja, men han pratade om så här. Det här att hans styrfassa tafsade på honom var så här, ja, jag vet inte om det, jag tror inte det gjordes så mycket med mig. Det var väl så här, det var väl inte kul, men jag tror det var, det, jag vet folk som har varit med mycket värre. Om man har varit född i Ghana eller något sånt, tar han upp som ett exempel på vad som skulle varit värre. Men han verkar ha en rätt avslappnad inställning till allt det mörka han har varit med om. Liksom.
Men han verkar ju ha typ en så här hela tiden vända på det och typ... Alltså, för så fort när det är som mörkast i böckerna, förutom Bad Gateway, men kanske i Megahex och Amsterdam, så är det också då det som roligast är när de slutar ta såna antidepressiva typ och så här, helt går ner i något totalt mörker. Det är då jag tycker att det är som bäst typ, för att det blir så jävla roligt alltid. Så här, misär som är liksom dråplig typ.
Jo, det är ju väldigt roligt när till exempel Varulv Jones, deras kompis då, alltså så här, låser in barnen i någon tunna och liksom skjuter heroin och däckar och sånt där. För det blir så mörkt. Men sen så har ju då Simon Hansemann förmodligen varit med om exakt det i verkligheten. Oh. men han skriver också det. Men det här blev bra serier. Det blev bra stories jag har fått
jävlar.
Med
mig. Det har jag verkligen fått.
men det, jag skrattar också när det blir så överdrivet mörkt. Men det var också, alltså han, Simon Hansen, man berättade i den här intervjun, jag läste, att han ville flytta till England eller något sånt där. Och då, han sa liksom, hans pappa hade mest varit liksom dålig, men han sa så, men han lånade ut $3,000 till mig. Det är väl typ säkert ungefär 30 000 svenska. Mm. Och då var det så här att, för han Simon Hansen, man då ville... Han tänkte så, men det internet håller på att bli stort nu. Man kan tjäna pengar på att runka i webbkameror. Jag kanske ska göra det.
Men... Oh my god, det är därifrån det kommer.
Ja, kanske det. Men så fick han låna pengar istället. Eller fick pengar istället. Ja. Och så
han har kontakt med sin farsa. Hans farsa lever.
Nu hade han inte haft kontakt med honom på väldigt länge. Mm. Alltså han sa väl så att de hade... de hade väl, ja men det var så här, han hade pratat i telefon ibland och sen så hade han liksom, var det, så ringde han och gratulerade honom på när han fyllde år, pappan, och sen så var det så här, att pappan inte ringde tillbaka när han fyllde år, och då tänkte jag, fan, jag skiter i det här nu, jag orkar inte med honom längre. Men han verkade ha ett dåligt samvete på något sätt över att han inte tog hand om sin mamma, för hon var typ på sjukhuset nu och liksom hade ingen anhörig.
Precis.
Hon är väl kvar då i Australien där han är född.
Och Bad Gateway är som, handlar väl lite om det, Megs, då häxans relation till hennes mamma, att hon åker hem liksom.
Och ja, det slutar med att hon åker och ska hälsa på mamman.
Och nästa bok ska heta Megs Coven. Och handla om när hon är där.
Ja, och han har sagt då att ni som tyckte att Bad Gateway var mörk, ni kommer, ni har bara sett början. Ja. Det här kommer bli nattsvart.
Jag är ändå peppad på det. Tycker du, det är lite synd att, fast ifall du inte gillar estetiken så mycket, men jag tycker det är lite synd att Lystring valde ett foto som omslag.
Mm.
Fast det är en skulptur som han som man har gjort liksom. Jag tycker de är så jävla fina. Det är så här jättedetaljerade gouache-målningar som går i typ naturfärger och lite neonfärger.
Mm.
Superfina.
Jag tycker den svenska omslaget är snyggare än Megahex till exempel.
Ja, du är galen. Vad sjukt. Det känns som att vi har så, jag tänker att vi, du och jag ska ha ganska lik smak.
Estetiskt.
Ja, så när det kommer till serier typ.
Ja, men för jag tycker dina teckningar är väldigt bra. Men det är också det här lite, för att du tecknar i färger som bara är, alltså det här gouache och vattenfärg har lite svårt för. Jag tror det är liksom mina OCD-aktiga drag, att jag vill ha väldigt kontrollerade färger. Mm. Alltså så här, när det blir såna skiftningar i grått till exempel, när man målar med vattenfärg eller gouache. Och det blir så här lite blaskigt, lite smutsigt, då tycker jag det är lite jobbigt.
Men jag tycker också det är jättejobbigt, jag hatar serier i vattenfärg.
Men det finns ju mycket sånt i Hanselmans färgläggningar.
Det är det visst inte.
jag kan peka på rutor där det,
okay,
där det är
lite
blaskig,
grann. Ja, det är väl
blaskiga
sant.
Gråa toner. Ja. Där liksom.
Jag tycker det är så jävla fint. Jag tycker det känns som att han har liksom växt upp med Simpsons.
Mm, men det har han ju också. Ja. Eller han har nämnt Simpsons i intervjuer. Jo, det påminner lite om
det är
Simpsons.
Det är lite samma färger. Så här. Och lite samma miljö. Det är väldigt enkelt. Det är så här, jag har tänkt på det här Coco Chanel-citatet. Att innan man går hemifrån ska man titta sig själv i spegeln och ta bort en sak.
Mm, mm.
Att det liksom applies till ett ganska, alltså det är ganska smart att se på serier på det sättet. Mm. Att han är ganska sparsam. Han har liksom en riktig bakgrund på nästan alla rutor. Mm. Men det är inte som att det står massa grejer på bordet. Det är som bara ett dockhus nästan typ.
Jag är ju extremt minimalistisk. Jag känner nästan ibland att jag hade tagit det för långt, det här med att ta bort grejer.
Ja.
Att det har så extremt lite grejer.
Ja. Ja, men du är verkligen extrem när det kommer till det. Men det blir väldigt mycket lättare att ta in ett seriealbum som där man tänker minimalistiskt.
Men så är jag med musik också, när jag lyssnar på musik, att jag tycker man ska ta bort så mycket som möjligt.
Du är Sveriges Coco Chanel.
När vi lyssnar på Livet är en fest, heter det podd, radioprogrammet också. Jag tänkte på hans svenska bok heter Livet är en jävla fest. Men där liksom, det handlar om svenska musikhistorien ungefär.
Mm.
Men då pratade de om, jag vet inte om det var Max Martin eller om det var Dennis Pop. De snackade om att det var så att hans största liksom talang, det var att ta bort grejer i produktionen.
Okay.
Att han mutade mycket och då fick det produktionen att lyfta. Så jag tror att minimalism är ju väldigt bra.
Det är viktigt att ha det i bakhuvudet när man skapar typ vad som helst. Tina Fey säger ju också att det jobbigaste med att ha varit chef för så många människor och så stora produktioner som hon har varit är att man måste få alla att hålla tillbaka typ. För att den som är ansvarig för att det ska finnas ett muffins på scenen ser det som, alltså det är det viktigaste för den här personen, att den då inte ska komma in med ett så här glaserat muffins med två Barbie-ben som sticker upp och så här, ge allt liksom, utan att man måste hålla ner allas ambition liksom, att satsa hela tiden på sin grej typ.
Ja.
Alltså, nu när jag tittar på min bok som jag gjorde så ser jag ju bara saker jag hade velat ta bort. Jag tror jag kommer tänka på det ganska mycket med nästa bok. Att det liksom inte får bli så crowded i bilderna.
Mm.
Även ifall jag inte var så jävla mycket så är det ändå så här, men lite så här kompositionstänk också typ att så.
Jo, men jag tycker det gör ont att titta i mina första böcker liksom, på just komposition och vissa, ja, det är bara att det ja, man ser ju bara sakerna man hade kunnat göra.
Ja.
Men jag hörde serietecknaren Sam Henderson prata om det med att han hade gått när han, jag trodde han hade fått lära sig det när han gick någon så här utbildning, att när man tecknade så var det någon som sa så här: blir din skämtteckning roligare för att figuren har skosnören och väck i kavajen? Mm. Jag sa, nej, den blir tråkigare för det tar bort liksom fokus från skämtet. Mm. Så att,
ja, gud, det där är verkligen att hålla tillbaka sin så här muffinsdekorationsvilja.
Ja, men så är det också när jag skriver skämt. Alltså det är ett mantra inom liksom skämtskrivande att man ska stryka så mycket ord som möjligt.
Ja.
Det som inte, what doesn't add, och så säger man det liksom, det gör det sämre.
Ja.
Det som man ska bara ha den viktigaste informationen kvar. Det blir tajtare liksom, allting.
Så har jag aldrig tänkt med någonting jag skapar. Alltså, jag har bara tänkt ju mer desto bättre med allting. För jag har varit så inne på att jag liksom ska vara tekniskt skicklig typ.
Mm.
Och vill jag styla så mycket som möjligt. Så att jag ska visa att jag kan måla ett glas vatten också för att det är svårt. Så jag lägger in det liksom, så att det blir så här så spegelrunk. Men att jag har insett att det liksom inte finns så mycket poäng med det mer än att jag så här känner mig duktig. Och det har jag lärt mig att göra ändå. Jag känner mig duktig när jag plockar bort saker nu.
Mm.
Jag kommer typ ha så här, jag kommer typ gå igenom mitt bokmanus några gånger. Jag ångrar grejer, tror jag. Det gjorde jag inte första gången.
Nej.
Ja, jag vill det hinner det.
Det ska bli kul att läsa. När vet du när den kommer, nästa bok?
Bokmässa nästa år är det tänkt.
Så höst om ett år typ?
Ja, om ett år. Ja, lite mindre.
Mm.
Så det, jag måste vara klar i juni.
Tecknar du lika snabbt fortfarande?
Ja, snabbare.
Åh, jävlar.
Jag har gjort 80 sidor nu på 2 månader. Det är mycket.
Mm.
Ja, det kanske inte är så mycket egentligen.
80 sidor på 2 månader?
Ja.
Jo, det är jättemycket.
Okej.
Okay. Mm. Var vi klara med Simon Hansemans uppväxt? Han hade en svår uppväxt i Australien. Han har bott i England ett tag och nu bor han i Seattle i USA. Och är gift med en kvinna.
Mm.
Hur länge har de varit ihop?
Jag vet inte, och jag vet inte ifall det är därför han liksom får bo där heller, för att han liksom har någon slags
förmodligen marriage. Är det så han fick sitt green card?
För man kan ju få ett sånt här special talents visa också ifall man har till exempel gett ut musik eller böcker i USA.
Jo, men det är ju svårare.
Ja, men det är inte, det verkar inte vara helt, det verkar inte vara så jävla svårt att få det. Eller jag vet inte, det kanske är skitsvårt. Jag tror att jag har bättre chans.
Är du sugen på USA?
Ja, men jag är faktiskt sugen på just Seattle. Mm. Jag har varit där innan och jag tyckte det var så jävla soft. Och typ hela, det är som Sverige fast fetare verkligen. Washington State typ.
Jag har aldrig varit där. Men det här Fantagraphics förlaget ligger i Seattle.
Ja.
Och jag tror då, och Hanselman bor där nu, och jag tror Peter Bagg. Den serietecknaren som jag pratade om, Hate, han har också bott i Seattle väldigt länge och hans serier utspelar sig där.
Mm.
Du nämnde någonting också om att Simon Hanselman hade varit i en del konflikter. Eller för, jag fick låna några fanziner av Fredrik Jonsson, jag har inte hunnit läsa dem, men han sa att det var något av de serierna som han slutade göra för han fick så mycket skit på sociala medier. Och du sa, ja, men han har fått en del skit för olika grejer.
Ja.
Har du några exempel?
Alltså jag vet att det var en serie, en fanzinserie, som var en av de som varit svinpopulär på typ konstiga forum liksom, som var som hette, jag tror att den heter typ så här Rapist eller någonting.
Mm.
Och så är det att de...
Är inte den som handlar om Robert Crumb?
Nej, jag vet inte.
För att Robert Crumb, han, den serietecknaren, han gjorde ju väldigt mycket så här snuskserier och perversa serier. Och sen så liksom var det på sociala medier nu på senare tid så har folk då tyckt att hans serie är lite rapey.
Okej. Okay.
Och sen så Hanselman har gjort en serie, han gjorde någon svit där som handlar då om andra serietecknare.
Mm.
Och det handlar om bland annat Robert Crumb, och så är det någon av karaktärerna som kommer in. He raped that woman! Och så pratar de om Crumb då liksom.
Just det. Nej, fan, den här är typ så här att jag tror att Ugglan som de bor med.
Mm, som så... är den straight man-karaktären.
Ja.
Han är den tråkigaste av dem. Alltså så här, han knarkar minst och är minst galen.
Och har ett riktigt jobb typ. Och hela tiden vill så här, sköta sig ordentligt. Och de bara förstör för honom. Ja, han kan mobba honom typ, lite. Han flyttar ju.
Ja.
Men han ska ta hem någon dejt typ. Som jag, alltså, jag vet, jag tror att hon liksom har varit med om typ en våldtäkt. Att han berättar det.
Mm.
Och då så sätter de upp så här. De bara åker och köper typ 800 A4-ark. Och så skriver de typ på dem på så här. Alltså ändrar filmtitlar. Att de lägger till rape i det. Så här, jag tror att det är så här. Och att den...
Har du läst den här serien?
Ja, jag har läst det. Jag tror jag har den någonstans. Mm. Den är typ jävligt rolig.
Men det var alltså filmtitlar. De bara skriver filmtitlarna.
Filmtitlarna, men så tar de bort ett ord och byter ut det mot
rape.
Ja,
men rape, det är som det klassiska bajs i filmtitlar som skunkgrupper.
Ja, precis.
Eller korv i bandnamn.
Ja, men jag tror liksom att den, att han har lyckats hålla sig så jävla...
Aha, men han fick mycket skit för att han skämt om våldtäkter.
Ja, men precis. Men jag tror också att han fick jävligt mycket praise och spridning och blev stor för att han gjorde så jävla CP-serier. Typ. Mm. Alltså särskilt att de funkade så jävla bra. På typ. Alltså han har väl haft så här, först 4chan, sen Reddit som plockade upp det liksom. Mm. Och att så här...
Är 4chan stort fortfarande?
Tror inte det, jag vet.
Men Reddit är rätt stort fortfarande.
Ja. Ja.
Mm.
Ja, men jag, alltså jag har inte så jättebra koll på, men jag vet bara att han har sagt i intervjuer typ så här att det finns ifall man gräver i arkivet så finns det mycket att liksom ta han till galgen för typ.
Jag kan relatera.
Ett exempel, tack. Kan vi inte få igång cancel?
Cancel culture. Mm. Ja, jag har ju varit i mitten av den stormen ganska länge nu.
Ja, alltså pågår det fortfarande något sånt?
Mm, inte, ja, alltså det senaste stora grejen var nog det här att draken ställde in.
Ja, men just det.
Och det var ju i somras liksom. Ja. Men nu
ställde
så,
de in för att...
För att jag var med på
line-upen. Aha, okej, jävlar. Jag tänkte att det var för att Anton Magnusson...
Nej, han var inte bokad.
Nej.
Från början, det var för att jag var med
då. Och då har du gjort någon sån
jag
här...
Jag var ju med på låten Knulla barn bland annat. Det var väl framförallt den som... Det var ju den som blev stor. Sen så har jag gjort hundratals grejer som är minst lika grova i andra sammanhang. Men det var ju den som kom upp till ljuset liksom. Men vill man gräva i hela min historia så kan du hitta otroligt mycket stötande grejer.
Få inga idéer.
Ja, men det kan man få. Alltså, man får jättegärna gräva i min grej, bland grejer jag har publicerat. För jag står fortfarande för dem och tycker de är roliga. Liksom. Mm. Det, kanske, alltså, det är inte, du kommer inte komma få fram att jag har varit nazist eller något sånt där. Vilket kanske hade varit lite konstigt.
Ja, det hade varit väldigt
förvånande. Eller att jag har gjort något fruktansvärt brott. Det kommer du inte kunna hitta. Men att jag har alltså skapat humor och kultur om fruktansvärda saker har jag gjort. Liksom.
Men jag tycker du känns lite... Alltså jag tänker som så här... att du är lite känslig typ. Att du... Jag ser dig nog som kanske lite av en känslomänniska typ. Alltså att du, ja, jag vet inte, vi känner inte varandra så bra. Nej. Men jag tänker nog att du nog skulle kunna gå och grubbla på ifall någon har sagt något som kändes elakt, att du skulle kunna tänka på det ett tag typ.
Nu förstår jag inte riktigt.
Nej,
vad...
okej, nej, det här kanske är helt fel. Jag
nej,
tänker...
men det är klart man kan grubbla på sånt. Men alltså ifall någon har sagt alltså någonting. Jo, jag kan irritera mig på sånt, men jag fattade inte riktigt hur
det
hängde
in.
Nej,
men då tänker jag att du liksom ska ha svårt att hantera att bli cancelled, typ.
Jaha.
Att det ska vara liksom så här. Jag tänker bara för mig själv. Jag tror att jag hade haft jävligt svårt att...
Nej, men jag är inte totalt cancelled. Men alltså cancel culture, det att liksom att jag blev avbokad från draken, det är ju en del i.
Ja.
Och jag blev ju irriterad för det.
Ja. Men du blev inte ledsen av drev, liksom?
Nej, ledsen blev jag nog inte direkt.
Illa berörd?
Alltså, vad sa du?
Illa berörd?
Jo, jag kan bli arg och sådär. Men sen samtidigt så får jag ju se det från det stora perspektivet. Att som du sa så har jag ju blivit stor också.
Mm.
På grund av alla sjuka grejer jag har gjort. Och det är ju liksom... Och efter drev, då alla dreven som har varit så har jag också vuxit. Det kommer fler folk på mina shower nu. Jag har fler följare liksom. Jag har mer gig än någonsin nu också liksom. Och den senaste, jag och Anton ska göra en turné nästa år. Och då så ska vi ha hemliga ställen. Alltså så här, vi ska inte gå ut med förrän alltså när man köpt biljett så ska man samma dag som gigget är får man reda på vilken lokal det är.
Ja, som en svart klubb.
Ja, så att folk inte ska kunna dräva mot dem. För okay. det är ju organiserade dräv liksom, att det är någon till exempel då Jonathan Alvén, pingstpastorn som liksom gör Facebookgrupper med massa medlemmar som liksom hetsas till att ringa de ställena och skriva till de ställena som har bokat, alltså lokalerna och få dem att avboka.
Mm.
Så att vi har ju kommit runt det nu genom att
ha hemliga gig. Okay. Ja, smart. Och lite underground-känsla också.
Ja.
Det gillar jag. Naturligtvis. Okej, okay, nej alltså jag vet inte, jag har bara tänkt själv på typ ju fler följare jag får desto fler människor som också, finns det också som stör sig på mig eller skriver typ så här. Då och då får jag någon så här kritik typ i DMs eller kommentarer att jag känner att jag liksom, jag vill inte ha det, jag vill bara ha praise, jag orkar faktiskt inte.
Nej, det, alltså jag vet inte, jag tänker att alla människor är känslomänniskor innerst inne. Är de inte, alltså är man inte det? Jag, det är klart att jag mår dåligt av negativa kommentarer också och kan störa mig på det och sådär. Men man får ju försöka ta det onda med det goda. Mm. För jag vill ju hellre vara rik och berömd och ha en del haters än tvärtom. Noll haters, inte rik, inte berömd.
Jag vill vara rik och berömd att alla älskar mig. Kan inte jag få ha det så? Jag tänker ändå, jag har polare typ Shitkid Åsa. Hon har så här ändå fått ganska mycket kritik.
Har hon det också?
Ja, men typ så här, särskilt när hon har typ spelat i Danmark och sånt. Där hon bara, åh det är så äckligt att hon inte ha någon tröja och sen inte ha några bröst heller. Typ.
Men jag tror det danska var väldigt...
Nej, men de bara för att hon är en äcklig feminist.
Jaha,
liksom.
Och, det gillar inte danskarna.
Nej, men och typ så här, folk som bara skriver och är lite taskiga typ, att hon verkar verkligen skaka av sig det. Eller bara typ så här, ifall man inte får kritik så gör man inget bra typ,
nej,
av den inställningen.
Nej, men ibland kan jag ju känna så också. Mm. Men det beror nog lite på vilket humör jag är på. Mm. Ifall jag är på topphumör då kan det också bara skaka av mig allting. Ja. Men när jag mår dåligt då hittar jag ju alltid, då skannar min hjärna av efter att hitta någonting jag mår dåligt av.
Ja,
då kan det vara liksom någonting någon har sagt eller gjort eller skrivit om mig.
Det är där jag befinner mig nästan jämnt nu när jag är in a slump.
Mm.
Att jag bara är för känslig för allting. Jag blir typ känslig för att min hund inte tittar mig i ögonen. Känns som att han fryser ut. Ingen gillar mig.
Men du får väl extremt mycket kärlek på sociala medier också. Du gissar jag nu bara.
Jo, det får jag väl. Ja. Jo.
Men det är den här klassikern att... ja, men... jag tänker på Larry David. Det var någon sån här typ, han var på en baseballmatch och kameran zoomade in på honom och det var någon som liksom sa så här, ja men Larry David är publiken, hela publiken liksom 100 000 människor reser sig upp och applåderar och älskar honom. Och sen säger det när han går till bilen så är det någon kille som säger, you suck! Och då är det bara det han kan tänka på, han skiter i alla 100 000 som älskar honom.
Ja, fan, jag har ändå börjat reagera med ilska istället för... Jag försökte ofta kommentera folk förut och bara... Men det här som jag har gjort det är bra. Tycker du inte att den här var fin?
Du ska börja reagera som Bärljack och säga... Ja. Håll käften. Och så blir du cancelad ut så.
Nej, jag får inte bli det. Men... Jag tror att jag köper för mycket så här... Det är ett stort bekräftelsebehov och jag köper för mycket av det som folk tycker om mig som sanning. Som alla tycker att jag gör något bra. Liksom. Nu när min bok fick väldigt bra recensioner så är det jättebra. Mm. Sen ifall någon bara, slappt språk. Jag bara, okej, okay, då tar jag livet av mig. Men du, jag har tänkt på en sak som jag skulle fråga dig. Du gjorde ju boken Hobby, seriealbum.
Ja.
Kom den liksom, och den kom ut med som ett value pack.
Ja, man fick en box då. Den finns nog fortfarande att köpa. Mm. Man får då en box med en plastfigur i den tillsammans med...
Precis. Med... Och var det här det enda sättet boken kom ut på? Kan man köpa boken löst eller kan man köpa den här lådan bara?
Nej, det var enda sättet man kunde köpa den på då. Och sen vet jag inte om de har sålt separat när förlaget har haft några mässor eller någonting. Men funderade på att göra någon sån grej med.
Jag tänkte att jag vill ha, för du, den här lilla actionfiguren, det är så jävla fint. Det är så roligt verkligen. Yeah. Jag hade ju velat ha en Hanselman-figur. Alltså jag hade betalat vad som helst för det. Så fort han lägger ut grejer.
Det finns inga, han har inte gjort några...
Nej. Tyvärr.
Nej, för man var ju tvungen att ha rätt hög upplaga för att det skulle, för att liksom, alltså det känns som en sån plastfigur kostar ungefär lika mycket som 1000 stycken.
Ja, jag fattar, så där brukar det vara. Men du gjorde dem själv, alltså du, Axel formgav dem åt dig.
Känner du Axel?
Jag gick i samma klass som han på serieskolan.
Ja, han formgav 3D-modellen.
Och du tog med den till Japan?
När jag gav ut död kompis så fick jag ett så här stipendium från konstnärsnämnden, tror jag det var. Mm. Och då hängde jag i Japan i 3 månader. Och då så hade jag liksom den här idén att jag ville göra en plastfigur. Och så då liksom långsamt så kom jag in i de kretsarna. Mm. Alltså fandomen av plastfigurs fandom. Mm. Och de flesta kunde bara prata japanska, så det var lite svårt. Men jag lärde känna en amerikan som heter Don Kratzer, som han hade bott i Japan i 25 år eller något sånt. Mm. Och han var entusiast och tillverkare av plastfigurer. Mm. Så han gav liksom väldigt mycket tips här. Om du kan göra den här typen av vinylleksaker, då kommer det kosta så mycket. Mm. Det här företaget i Kina som har kontor, det var då Unbox Industries hette de jag samarbetade med. De hade liksom en snubbe i Japan, en i Kina, en i England, tror jag. Mm. Så då, det var de då som var kontakten.
Hur många gjorde ni, minns du det?
1000 ex, tror jag.
Okej. Fan, och hur mycket kostade sånt lådan när den kom ut?
Alltså jag tror att hela alltet kostade 200-300 spänn bara.
Ja, okej, okay. Det är inte alls så farligt.
Nej, verkligen inte. Men det som var lite jobbigt var att vi tillverkade plastfiguren på ett ställe och boken på ett annat ställe. Så jag och Mats Jonsson fick stå på förlaget och sätta ihop allting.
Vika kartongerna?
Ja, något sånt. Jag kommer inte ihåg, jag vet inte om vi vek kartonger, vi prägade ner plastfiguren och gjorde... Mm. Vi stod där, men jag slapp göra det jättemycket. Men det var väl... Jag gick, för att få göra det här så gick jag ändå med på att jobba typ en dag med att stå på lagret där och... Eller på ett kontorsrum och vika. Jag gjorde det tillsammans med Mats Jonsson då.
Ja, det var kul att formgera den där förpackningen också.
Ja,
kul,
jag är ju väldigt intresserad av grafisk formgivning. Jag har formgivit alla mina böcker, liksom omslag och sånt själv.
Fan, på tal om det här. Så Simon Hanselman har ju haft någon som gjorde en japansk bootleg som något fan hittade. En japansk bootleg-serie.
Jaha, som tecknade.
Som är om en katt och en häxa. För den här häxan Meg och den här katten Mog är ihop i boken. Och så har de gjort liksom någon slags japansk knullserie som är typ så här ganska suggestiv. Heter det så?
Suggestiv?
Ja, men alltså, det är inte så här, det är inte typ... omslutande sex i bild.
Nej, ja, men det är suggestivt.
Utan det är väl som mer någon slags erotisk
stämning. Men det känns, det är en hel kultur i Japan att göra sexserier på sina favoritfigurer. Om man liksom går i vissa skrymslen i japanska seriebutiker så finns det sådana då liksom man kan hitta med Hamtaro och porr och sånt där.
Ja, så han hittade den här, eller det var något fan i Japan som hittade den, och så bara köpte han alla, eller han köpte liksom åtminstone ett ex då, och så tryckte han upp det själv och sålt det i sin webbshop också.
Fan vad coolt, han bootläggade bootläggaren.
Precis.
Då hörde jag att Simpsons gjorde också när de, när Simpsons slog igenom så var det liksom jättemånga som gjorde bootleg t-shirts. Och då var det så här, då märkte de kanske den här bootleggen har alla på sig där till exempel Bart Simpson drar ner shortsen och säger eat my shorts. Mm. Men då var ju då Matt Groening och de bakom Simpsons, de bootleggade bootleggarna och då tog de liksom deras motiv och gjorde officiella t-shirts med. För då visste de redan vilka som sålde bra.
Fan vilken dröm att bli bootleggad alltså. Mm. Jag har faktiskt haft en, det var någon som skickade en bild från en marknad i Hongkong, en shit kid hoodie med en logga som jag har formgivit.
Wow.
Ja.
Fan vad coolt.
Jag vet.
Ja, ja, när det hade ja, det hade varit en dröm för mig också att hitta. Det är nästan som en sån här man drömmer om.
Mm.
På riktiga drömmar då, inte dagdrömmar om så här att man går på en marknad i någon i Bangkok eller någonting så hittar man sina egna figurer på.
Wow.
Men,
får jag plugga en grej?
Ja, visst.
Jag har gjort merch åt Sara Klang.
Mm.
Shitkid.
Skitsnygga och grejer har jag sett på dina sociala medier. Mm.
Två tröjor åt Shitkid.
Mm.
Två tröjor åt Sara Klang och en långsliv, en hoodie, en kepa, en tygkasse åt Miriam Bryant.
Mm.
Så på deras respektive hemsidor, lätt att hitta, så finns den mina bilder som på kläder, ifall man vill ha. Mm. De är så jävla fina allihopa och det är så duktiga artister. Köp deras merch.
Mm. Det tycker jag man ska göra. Jag kan ju plugga nyutgåvan av Död kompis och då, det blir ju någon form av pluggning och för Livet är en jävla fest av Simon Hansen.
Ja.
Den kan man köpa redan nu direkt.
Ja.
Men jag tänkte på det här på så här serier och sånt som man hittar i drömmar.
Mm.
För jag var i Norge när Chris Ware och Daniel Klaus hade en workshop.
Mm.
Och då berättade Chris Ware om att han länge hade haft en dröm om att han hittar liksom en seriebok någonstans.
Mm.
Och alla sidor ser ut ungefär som en godisförpackning.
Mm.
Och sen så liksom vaknar han upp och så var det bara en dröm.
Mm.
Men sen berättade han att han hade sett den japanska serieskaparen Tagawa.
Mm.
Att han hade gjort, när han hittade hans böcker från 40-talet,
mm,
så var det exakt så som han hade drömt om.
Wow. Nästan.
Att det var det. Och jag då när jag åkte till Japan första gången 2005, då gick jag liksom i antikvariat och seriebutiker och letade efter de här Tagawa-böckerna.
Mm.
Och till slut så hittade jag dem. Köpte typ 12 stycken.
Mm.
De står i bokhyllan. Men jag blev lite besviken. Jag kände att det känns inte riktigt som att varje sida är en godisförpackning här. Men då tänkte jag när jag gjorde Död kompis att den här boken ska bli sån.
Ja.
Att varje sida ska kännas som en godisförpackning. Så då gick jag in för det lite mer.
Ja, vad fint att plocka upp hans serietecknarens legacy ur hans dröm och fortsätta på det. Jag har ju med en dröm i min bok, Alltid Fucka Upp, som jag hade. Att jag så här råkade, då hade jag varit nykter från liksom allting, till och med kaffe typ, ganska länge. Och så drömde jag så ofta att jag typ råkade så här knarka jättemycket och att jag inser det när jag har gjort det. Och så en sån dröm var liksom att jag var med Åsa, att hon bara, nej, men skulle inte du vara nykter typ? Och jag bara, nej, aj då, typ.
Mm.
Och så här totalt börjar spinna iväg. Och att en skyltdocka säger typ så här, åk till Lilla Edet till mig, nere i en tunnelbana.
Det är med i din serie.
Ja,
är inte den skyltdockan som också har en far och son tröja?
Nej, det är inte.
Men det är också en drömsekvens.
Ja, det är som en dagdröm. Ja. Nej, det här var, men då åkte jag liksom till Lilla Edet i verkligheten för att jag bara, det är fan nära Göteborg, jag aldrig var där. Så åker dit och ser.
Har du sett den rapvideon Lilla Edet Represent?
Nej.
Det är några barn som rappar.
Jag vill se det.
Ja, det kan vi. Vi kan bara runda av här och sen kan vi titta på den videon efter. Och med runda av så kanske vi avslutar också.
Ja.
Det var allt från veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfors.
Jag heter Moa Romanova.
Fullbordat samtal! Thank you.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.